God förmiddag. Inte alla har åkt bort på sportlovet. Men några. Måste vara skönt. Ja. Under våren som kommer, och det har ju redan påbörjats, det vet alla som är med i den här församlingen och lever med den, att vi har funderat kring det här med medlemskap och tillhörighet och hur vi, vilka ramar eller vad man ska säga vi sätter som församling och hur vi vill verka. Så det kommer vi att återkomma till, inte minst i predikan så småningom. Och så är det ju, innan jag kommer till vad jag tänker stanna för idag, att både i kyrkan, både i vår och i andra, så arbetar vi mycket med att människor ska komma till tro på Jesus och sätta sin tillit till honom, bli frälsta, döpta och inlemmade i hans kropp och så småningom medlemmar i kyrka, så att säga, del av kyrkan som kropp. Och jag tror att det här är helt i linje med Guds tanke. Det är så som evangeliet presenteras. Gud önskar en relation med människan. Han vill bygga en kyrka där Jesus är huvudet och som förverkligar Jesu uppdrag och att bygga Guds rike, som han visade på när han gick ibland oss och gick på jorden. Men Guds plan stannar inte heller med att vi ska bli medlemmar i en församling eller i en kyrka. Guds plan för mänskligheten sträcker sig längre än så. Bibeln säger, och Nya testamentet säger, att Gud vill så småningom förena hela världen och hela skapelsen med sig själv. Gud vill, sträcker sig till så långt att han vill gudomliggöra oss. Alltså han vill göra oss till del av sig själv och förena oss med sig själv. Och det här är någonting som Paulus bland annat skriver om i första Korinthierbrevet 15, där han säger de här orden att Gud ska en gång, då blir Gud allt över allt. Så det är på något sätt det yttersta målet. Det är inte bara att komma innanför gränsen och liksom komma in i ett medlemskap, utan det är faktiskt ett slutligt att Gud tänker uppfylla hela den här världen och hela sin skapelse med sig själv en gång. Men jag tänkte stanna för idag, det är kanske det här skedet, om man ska säga, den här fasen innan. Innan en människa ens når dit eller ens till frågan om medlemskap i en församling, så verkar Gud i henne. Och ibland så tänker jag när vi för de här samtalen i diskussionen att vi glömmer bort det. Vi är så fokuserade på frälsningserfarenheten, införlivandet i kyrkan, att vi ibland glömmer bort, tror jag, eller i alla fall inte har fullt fokus på vad Gud har gjort och gör i alla människors liv. Och det finns tydligt också i Paulus tankar, i hela Nya testamentet, i det han skriver. Han stångar sig nästan blodig för att han verkligen vill öppna upp det här. Det här är inte bara för judar och för en judisk grupp, utan det är för alla. Och därför tänkte jag att vi ska ta en bibeltext till hjälp när vi funderar vidare här. Paulus är bland annat i Aten, på en plats som heter Areopagen, en stor mötesplats som fanns i Aten på den tiden, där man som ett speaker's corner i Hyde Park, eller vad man ska säga, liksom där man kom och där man diskuterade, man filosoferade och man förde samtal. Han kommer till den här miljön och möter dessa greker och andra också där. Och det här finns ju beskrivet i Apostlagärningarna 17. Och jag tänkte att vi skulle läsa därifrån. Tyvärr så får ni ingen PowerPoint idag. Slarvigt nog av mig. Men kanske har ni biblar med er, eller också så får ni lyssna. Det här är alltså från Apostlagärningarna 17. Och med start på vers 22. Paulus steg fram inför Areopagen och sa: Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. Paulus möter på den här areopagen alltså en målgrupp som inte känner till den här judiska bakgrunden och den judiska världen och dess tro på en enda Gud. Han måste därför börja någonstans för att visa människor och var de befinner sig eller möta människor där de befinner sig långt, långt innan frälsningsfrågan har kommit in i bilden. Och då börjar Paulus här i den texten vi läste kan man säga. Han säger bland annat, Gud har skapat världen och allt den rymmer. Det är som en grundkurs på något sätt i vad Gud har gjort. Gud har skapat den här världen och allt den rymmer. Det finns ingenting i den här världen som inte kommer ur Guds hand. Allt har vi fått av honom. Och människan har han också skapat att upptäcka och erfara den här världen som han har gjort. Gud har också gett människan livet. Det är han som har gett oss själva existensen. Han har gett oss luften i våra lungor. Han har gett oss förmågan att tänka och reflektera med vårt förstånd. Han har gett oss förmågan att känna och uppleva med hjälp av vårt nervsystem. Och det är grunden, och det här är i grunden ingen sekulär företeelse. Ni vet ordet, vackra ordet sekulär, som motsats till andlig, alltså någonting som inte har med, utan det är högst kopplat till Gud. Det kommer från honom själv. Och allt detta är en klangbotten, säger han till atenarna, och en kontaktyta för de här människorna att erfara och uppleva den värld som Gud har skapat. Den okände guden, som han säger till atenarna, och även kunna, så småningom kunna upptäcka honom själv. Gud har också gett oss skönheten och förmågan att uppleva allt det här som är gott i livet. Allt som är gott och vackert och förundras över det, njuta av det. Det kan vara mat, det kan vara musik, det kan vara relationer, det kan vara konst, det kan vara andra erfarenheter. Det här är heller ingenting sekulärt när vi upplever det här. Det här är Guds gåva rätt in i våra liv. Gud har också gett oss det sanna och det goda, sanningen och godheten. Förmågan att utforska och fundera kring vad som är riktigt och rätt, vad som är sant och gott. Och det som i princip alla människor i världen faktiskt längtar efter eller vill tro på, det är heller ingen sekulär upptäckt. Att det finns sannhet, att det finns godhet, att det finns goda principer, att det finns det som är skönt. Nej, det har också sin grund i Gud. Det är också en klangbotten för människor att upptäcka och förundras över vad är sant och gott, var kommer det ifrån, vad finns skälen till det här. En kontaktyta och en indikation om vem Gud själv är. Gud har också gett människan den här längtan, kan man säga, och hoppet efter en bättre värld. Och det är inte heller någon sekulär företeelse. Det här tomrummet som många människor bär på eller längtar efter, det är någonting som kanske inte Gud i bemärkelsen har gett, att han har skapat ett hålrum. Men här blir det då mer en teologisk fråga. I och med att Gud har skilts från oss så är det här tomrummet, så ropar det tillbaka efter att det behöver fyllas utan någonting. Och då säger C.S. Lewis så här, att om jag bär på en längtan som inget i den här världen riktigt kan tillfredsställa, då är det högst troligt att jag därmed är ämnad för en värld bättre än den här. Men den här längtan efter något mer som många människor söker och famlar efter är heller ingen sekulär företeelse. Någon slags allmänmänskligt i den bemärkelsen, utan det är också givet utav Gud. Det har sin grund i att vi söker efter Gud. Och Gud har först givit det här som en gåva och ett hjälpmedel för att vi ska kunna söka Gud och kanske treva sig fram till honom, som Paulus säger. Det är ett slags ekande tomrum som finns i alla på grund av distansen mellan Gud och oss. Och något som vi försöker fylla på många olika sätt. Och ytterst och inte minst så har Gud gett människan kärleken. Denna oerhört fascinerande och oerhörda gåva och erfarenhet som aldrig slutar att förvåna oss. Och Paulus säger på andra sammanhang, som vi säkert vet, att kärleken är det största och viktigaste utav all. Och då är det ju så här att alla människor älskar i någon form. Människor älskar sina barn, sina föräldrar, sina vänner, sina husdjur och mycket, mycket annat. Människor är beredda i många fall att gå otroligt långt i självuppgivande kärlek. Och då är det här ingen kristen eller andlig företeelse i den bemärkelsen, bästa vänner. Det kommer kanske som en chock, men det är inte enbart kristna människor som älskar. Nej, det är Guds ande i världen som får människor att älska och att agera självutgivande. Att jobba för en bättre värld, att strida för det som man tror är sant och det som är gott, genuint gott och genuint sant, det kommer från Gud. Även när det sker långt, långt, långt utanför kyrkans och trons sammanhang. Människor utanför kyrkans väggar, de älskar sina barn, sina livskamrater, sina vänner med lika hängiven kärlek som kyrkans folk gör. Och då är det så här, jag vet inte om det här är kontroversiellt, men jag kan inte se att det finns ingen annan ande som kristna älskar med än den som vanliga människor eller sekulära människor älskar med. Utan överallt där sann kärlek finns, där kan man också med säkerhet veta att det är Guds ande i den bemärkelsen att han är ursprunget till den här kärleken och ingen annan. Det är han som genom sin ande har blåst liv i den här världen. Men också genom sin ande får människor att göra de här kärlekshandlingarna. Så vanliga människor som längtar, hoppas och arbetar för det goda och sanningen och älskar i vår värld, de går i någon bemärkelse Guds ärende. De gör det som Gud förväntar av oss. Jag tror att det här är någonting som vi kan ha med oss när vi funderar över hur ska vi vara som kyrka och som församling. Och jag vill inte på något sätt, vill jag poängtera, relativisera vikten av omvändelse, dop eller inlämning i Guds familj. Det är inte alls det jag säger. Så hör du mig säga det, så är det något helt annat. Det är inte det jag säger. Gud vill det och han vill någonting ännu mer, som vi sa aldrig tidigare. Utan min poäng är att allt det goda som livet erbjuder är gåvor från Gud. Och det är en klangbotten som vi borde tänka på, att det här är en kontaktyta för människor. Att erfara Gud, att söka honom och kanske treva sig fram, som Paulus säger. Långt innan den människan har överhuvudtaget funderat över att bli en troende, säga ja till Jesus och låta döpa sig och gå med i en församling, så har Gud genom skapelsen och genom de här sakerna som jag räknade upp här i många fall en kontaktyta med människan långt innan det. Och det var det här, kan man säga, som tänker som Jesus gjorde. Han fick också kritik därför att han valde att anknyta in till människors existens och människors livsfrågor, inte i första hand de teologiska spörsmålen eller de aspekterna, utan han gick där de fanns, deras behov, deras kärlek, deras längtan, deras misslyckanden. Det är där han möter dem. Så också där som en klangbotten från sig att Guds rike angår också er. Det är inte enbart en fråga om att vara i templet och tillbe eller inte. På det sättet är Jesus ett fantastiskt exempel fortfarande på det området, som likväl som på många andra områden. Men parallellt med detta så måste ju då erkännas att det goda är det i, trots allt det här goda och sanna som finns i vår värld, så finns det mycket destruktiv. Det behöver inte vi påminna varandra om egentligen. Men då är det så att det destruktiva är ju inte heller förpassat bara till sekulära miljöer, utan till alla människors hjärtan. Mitt och ditt och vårt som bekännande kristna. Också här pågår en kamp om det som är destruktivt. Så i den bemärkelsen så finns det inte miljöer där som blir mer gudliga än andra i den bemärkelsen. Utan det här sker alltså saker i kyrkliga sammanhang som vi behöver inte ta exempel på vad som sker av maktövergrepp eller missbruk eller av, ja, ni vet. Det sker också i våra miljöer. Det är krafter som bryter ner och drar isär och splittrar. Magnus Malm, en svensk författare och retreatledare, har uttryckt det här väldigt bra när han säger så här att all sanning, hur oandlig den än verkar, utgör en kontaktyta med Gud. Och all lögn, hur andlig den än kan verka, skiljer oss från Gud. Och djävulen kallas ibland för diabolos, alltså diabolen, eller det betyder ordagrant den som kastar isär. Och det är vad det destruktiva och det onda gör. Det sker genom alla människors hjärtan och det försöker att splittra och göra oss splittra oss och skilja oss från den här kontaktytan som Gud vill jag ha med oss. Jag tänker att vi som troende, vi har nåtts av det här budskapet och insikten om en god Gud som skapat världen och som har lovat att rädda oss och att slutligen gudomliggöra oss alla. Att vi borde ha det här perspektivet när vi tänker på människor i vår värld som ännu inte är insett att allt det här goda som de längtar efter och det sätt som de älskar och gör, att det kommer från Gud. Och att det är han som har försett oss med det här. För människor i vår omgivning, de längtar och hoppas på de goda gärningar och de strävar efter sanningar och de älskar. Och det är Gud som har gjort det möjligt att verka i dem. Där Guds ande är, det är sanning, godhet och kärlek. Och det innebär att där sanningen och godheten och kärleken är, där är också Guds ande. Även utanför kyrkan. Paulus säger här till atenarna att det är Gud som vi rör oss, lever och är till. Och i den bemärkelsen lever ingen människa i en renodlat sekulär värld. Utan allting är Guds och det är Guds gåvor som brukas utan att människan i många fall kanske vet om det. Förra söndagen så hade vi dop. Anders Friberg som sitter där döptes till många stora glädje här. Och efter gudstjänsten så pratade Anders och jag vid lite grann och jag fick säga det här att han funderade över vad som skedde i honom och hur det hade kunnat ske och utvecklas något andligt i honom under så lång tid under flera år, när han i själva verket hade gett uttryck för så mycket frågor, ovisshet, och han tyckte ibland till och med kontroversiella frågor som han hade ställt till oss i vår cellgrupp och så här. Vänner, det är ju så här att Gud gör så mycket både i Anders och i mig och i andra människor långt innan vi funderar eller reflekterar över frågan att komma till tro, döpa sig och gå med i en kyrka. Det kan vara otydligt, det kan vara obetydligt, men Gud har en tyst och unik och mystisk relation med alla människor. Och någon har sagt att den första relation som en människa har med någonting, det har hon med Gud. Det är därför människan är unik. Och jag tänker så här att om vi mer skulle kunna få det här ännu mer klart och levande för oss och tänka på det här sättet att all kärlek, all sanning, all godhet, hopp och längtan är någonting som Gud har gett oss, så skulle det hjälpa oss också att förstå och förhålla oss till andra människor i vårt samhälle och hjälpa dem att närma sig de här frågorna med lite mindre osäkerhet, lite sänkta axlar och kanske även med mindre fördomar om kyrka och Gud och tro. Gud tar nämligen ofta märkliga vägar till människans hjärta. Och dessutom tar han ofta tid på sig när han vill göra något i människans liv. Fråga Anders Friberg och många andra. Men den här klangbotten och den här kontaktytan som jag har pratat om idag, det tror jag är ett sätt att upptäcka Gud och hans gränslösa kärlek för att vi och människor utanför kyrkans gräns ska kunna träva oss fram till honom. Och jag tror att det skulle förbättra våra och kyrkan i allmänhets möjlighet att hjälpa människor ett steg närmare den Gud som inte bara vill älska på avstånd och vara okänd, utan som vill bli känd och vill att vi blir hans barn och så småningom vill att vi ska bli en del utav honom. Så min poäng här idag är att Gud verkar i alla och han tänker inte vila förrän han har blivit allt i alla. Överallt. Ska vi be?